då, en gång långt i framtiden. Låt bara en hastig tanke flyga genom din hjärna. Men Jesus har alltid haft som vana att bevilja mer än man begär. Brottslingen bad om en tanke. Han fick ett helt rike. Och Jesus svarade därför, idag, redan idag, ska du vara tillsammans med mig i paradis. Innan solen ens hade gått ner. Förmodligen hade Pilatus en baktanke när han reste upp tre olika kors. Jesus hade själv sagt att han var en konung. Och han skrev en skylt, Pilatus, judarnas kung. Och så ansåg man ju att en kung skulle inte resa ensam. Och det här var kungens sista resa. Han borde ha två stycken bredvid sig som sällskap. Och lite extra hånfullt var det att placera de här två korsen lite lägre än korset i mitten. För mittkorset, där hängde kungen. Och sidokorsen, det var hans underlydande. Tillsammans med Jesus stod ju två andra. Men bara en av dem blev räddade till ett paradis och en väntande himmel. Men det inger hopp det här, att det finns hopp även för den sämsta av oss. Den grövsta brottslingen eller vem som helst. Det är aldrig för sent att göra ett nytt vägval här i livet. Att vika av in på den smala, den är obekväm ibland. Men den smala vägen vet vi bär ända hem. Det är bättre att komma fram än att köra snabbt. Nära Golgata fanns en tredje person som vi snart ska stanna till oss. Stora personligheter har alltid fascinerat oss människor. Och vi har nog många av oss sagt så här ibland. Tänk om jag hade varit han eller hon. Många av de här stora personerna finns beskrivna också i Bibeln. Rimmer säger att av alla de här personerna finns det bara en som man skulle vilja byta plats med. Och det är inte kung David. Och det är inte Salomo den vise. Det är inte aposteln Paulus. Nej, det är Simon från Kyrene. Han skulle vilja byta plats med honom. För han var ju med i det här stora påskdramat också. Man kan säga om honom att han var den enda som hjälpte Jesus. Att rädda världen när alla andra var mot honom. Han var den enda ljusstrålen i det här kompakta mörkret. Och han hjälpte Jesus att bära korset fram till avrättningsplatsen. Och då ska vi inte glömma att Jesus var totalt fysiskt utmattad vid den här tidpunkten. Vi kan backa lite till torsdagen så vet ni att han reste sig upp från bordet. Uppe på andra våningen i rummet där man firade den sista nattvarden eller kvällsmåltiden. Påskmåltiden. Så gick han ut i kvällen i mörkret till Getsemane trädgård. Där tillbringar han en timme i svår ångest. Och det påverkar hans fysiska kraft också. Och så möter han sin förrädare, en av hans närmaste. Och så blir han förd till nattliga förhör inför en olaglig domstol. Där han blir förhörd om och om igen och små detaljer i sitt liv. Och så konfronteras han med falska anklagelser. När morgonen sen grydde så fick han marschera in i staden. Från domstolssalen bort till palatset. Och från palatset tillbaka till domstolssalen. Kedjad i bojor hela tiden. Och inte uppfriskad så mycket som ett glas vatten. Slagen med knytnävar och käppar och spön. Piskad av romerska soldater. Det var inte så konstigt att Jesus enligt traditionen snubblade och föll där. Som en del av straffet så hade ju romarna, när man dömde någon till korsfästning, också bestämt att den dömde skulle bära sitt kors själv fram till avrättningsplatsen. Nu var Jesus utmattad av nattens och morgonens händelse. Det fysiska lidandet var en sak, men också den andliga ångest han hade känt. Så Jesus kunde helt enkelt inte bära vikten av sitt eget kors. Utan man tvingades leta efter någon som kunde gå in i hans ställe. Det är en ofattbar tanke. Att han som kom hit för att gå in i vårt ställe, för att bära våra synder, han behövde hjälp. En hjälpande hand. Någon annan fick gå in och stötta honom i denna svåra stund. Och när då soldaterna, officeren, ser sig runt omkring i folkmassan, så finns det en lång afrikan, lite längre än de andra. Förmodligen var han också stark och kraftfull. Så man såg att han var lämplig att bära korset. Men Simon erbjöd sig inte frivilligt. Han blev kommenderad att bära det. Simon var ingen färgad man fast han var från Afrika, utan han var från Kyrene och det var en judisk koloni i Afrika. Nu hade han rest till Jerusalem för att fira påsk. Vi vet inte om det var första gången eller om han hade varit där tidigare, men problemet för Simon var att om man så mycket som rörde vid korset så blev han enligt judarna ceremoniellt oren. Så han fick inte delta i påskfirandet. Och han hade kanske länge sett fram emot att få fira påsken i Jerusalem. Och nu tvingar romerska soldater honom att bära Jesu kors så han inte kan delta i firandet. Han förstår att han kände hat och bitterhet mot romarna. Och det är inte säkert att han hade så vänliga tankar mot Jesus heller. Inte då, men senare fick han det. För han kom ju med i den första kristna församlingen. Och i Romarbrevet så namnges hans söner som diakoner. Och Paulus hälsar särskilt till hans fru. När vi människor ibland drabbas av sjukdomar, svaghet eller handikapp, så säger vi, ja, det är väl mitt kors som jag får bära. Men det var inte det korset Jesus talade om när han sa, om någon vill gå i mina spår så måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Det är ett annat kors, det är ett frivilligt kors som man själv väljer att ta. Det andra vi pratade om innan, människor som drabbas av handikapp och svårigheter, det är sånt som vi motvilligt möter. Precis som Simon från Kyrene, han fick motvilligt bära Jesu kors. Men Paulus, han fick nog bära Kristi kors. Han valde det själv. Under hela sitt liv predikade han om Jesus från Nazaret. Och för honom så var Jesus den enda räddningen för den tidens judar och även för oss. Och han blev slagen med käppar och spön han också. Och hans kropp blev märkt av smärta och lidande. Men han älskade Kristi kors högre än någonting annat. Ibland så tänker vi på oss själva. Hur hade jag gjort om jag hade stått där via Dolorosa vid vägkanten och sett Jesus stappla under korsets tyngd? Hade vi sprungit fram där, böjt oss ner och sagt, får jag hjälpa dig att bära ditt kors? Det är ingen mening att spekulera om sånt. Men det finns anledning att fundera över påskens stora mysterium. Varför tog han frivilligt på sig korset, lidandet, och gick igenom allt detta för vår skull? Varför ville han dö för oss människor? För oss? En del människor dör i kampen för sitt fosterland. Andra riskerar livet för att rädda någon som är i livsfara. Andra sätter livet på spel för att få uppmärksamhet eller vinna sympati för någon sak. Och i andra fall offrar man sig av ren plikt. Men oftast har den här hjältemodiga personen en känsla av att han kanske klarar livhanken när han går igenom allt detta. Men när det gäller Jesus från Nazaret, så föddes han aldrig med den känslan att han kanske hade en chans att undkomma och klara livhanken. Han visste vad han hade kommit hit för. Han hade kommit hit för att lida och dö för oss människor. Och ni vet ju, när han står inför Pilatus så säger han: till detta har jag blivit född, och därför har jag kommit till den här världen. För en enda sak. Nej, det var ingen pliktkänsla som drev Jesus. Varför skulle han offra livet för människor som inte brydde sig om honom, som inte ville ha med honom att göra, som avvisade honom? När hemligheten bakom påsken och Golgata, det är ett ord på 6 bokstäver. Ett ord som är starkare än något annat ord som vi människor känner till. Som han själv sa till lärjungarna: ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. När en människa tar en omväg och gör sig lite extra besvär för oss, då säger vi: har du gått hela den här långa vägen för min skull? Och så vill vi visa den här personen vår tacksamhet. När Jesus tog vägen om Golgata, då var det en omväg. Då gjorde han sig mer än besvär för oss. Och han gjorde det bara för vår skull. Han steg ner från himlen för att räcka oss en hjälpande hand. Och ändå är det så många som inte bryr sig om det. Är vi också så otacksamma? Betyder det inget för oss? Talar Golgata till oss fortfarande? Jag tycker det. Varje påsk säger till oss: Jesus för världen givet sitt liv. Öppnade ögon Herren har givit mig att förlossa, offra sig. Då han på korset dör också för mig. Amen, Jesus.